Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter i Halden med Odd-Rikard.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, vi er i Halden, og vi kan jo ikke reise herfra uten å snakke med noen som jobber på IFE.
Nei, det hadde vært ille.
Det hadde vært ille, og hva dette miljøet har betydd selvfølgelig for Halden og samfunnet her, men også for forskning i verden, faktisk,
ja,
på områder.
Det er ikke mange klarer vi.
Nei, og da er det jo sånn at denne reaktoren er under dekommisjonering,
ja.
Men det betyr jo ikke at miljøet rundt den pulveriseres.
Nei.
Og det var egentlig godt å høre.
Ja.
Så, og faktisk et område som fortsatt kommer til å få en videre oppblomstring her, det dreier seg jo om AI, altså kunstig intelligens. Og der har jo IFE-miljøet da en egen divisjonsdirektør med ansvar for all forskning, men som også har god greie på dette området. Han har vi med oss her i dag. Thomas Nordlander, velkommen.
Takk.
Nå er vi litt frem på her og påstår at her er det mye som skal skje, til tross for at reaktoren er under dekommisjonering.
Ja, jeg tenker jeg kan justere noen saker der. När vi hade reaktorn så använde vi den för forskning på bränsle och material. Men samtidigt som vi gjorde det så forskar vi på människa, teknologi, organisation och digitalisering runt det. Den delen på forskningen behövde aldrig reaktorn på. Och det gör att vi är runt 100 forskare som inte behöver reaktorn. Men en del av det de gör handlar om forskning för dekommissionering. Och när vi hade reaktorn uppe så använde vi för experiment för materialer och bränsle. När reaktorn ska dekommissioneras så blir det en stor laboratorium för dekommissionering. Där vi kan använda digitala verktyg för dekommissionering för att göra saker snabbare, billigare, säkrare med mindre effort.
Ja, det handlar om mycket mer än att grava det högradioaktiva avfallet.
Ja.
Det är
ett stort område. Det är ett område även om folk inte skulle vara intresserade av nukleärt, så har vi oljeplattformar som ska dekommissioneras. Ja. Och det handlar om att reverse bygga saker och ting. Så reaktorn i Halden tog ungefär 3 år att sätta upp, men tar 25 år och tas ifrån. Så det är väldigt komplext hur du tar ifrån saker. Du ska, det är egentligen en schema- och planläggningsuppgava. När du planerar för vad kan du göra parallellt, i vilken ordning ska du göra det, och du har begränsade utrymmen i berget i reaktorn här. Men du har ett likadant på en oljeplattform. I vilken ordning ska du ta? Du kan inte ta pontonerna först, utan du må göra i en viss ordning och så vidare. Och här kommer faktiskt AI. Vi använder AI inom dekommissionering ganska mycket.
Men först bara en kjapp kommentar på att det tog 3 år att bygga den reaktorn, det var ju i eftertid hörs ju fantastiskt ut.
Ja, ta det med en nypa salt, men det är det jag har fått med mig. Det kan hända om det är 3 eller 4 år eller någonting. Likeväl. Men det är intressant att se att det tar ett ensiffrigt tal att bygga en reaktor på den tiden med den kunskapen. Men det är 2-siffrigt tal i året och dekommissionerande, för folk tror att bygga någonting, det är väl komplicerat, men att riva ner någonting, det är ju väl bara, det går väl snabbt.
Ja, det är inte bara en sån wrecking ball och så är jag färdig med det.
Nej.
Slett ikke. Men Thomas, vi vil snakke med deg om AI, og vi vet at du kan fortelle oss og lytterne litt om hvordan dette begrepet oppstod. For det har jo også en ganske spennende historie.
Ja, så Det går egentligen väldigt mycket längre bak i tiden än vad folk tror. De flesta kanske tror att det här är ju någonting som skedde för 15 år sedan när man fick höra och se på med mobiltelefonen och så vidare. Själva ordet artificial intelligence, det coinades 1956 på Dortmundkonferensen i USA som MacArthur arrangerade för att undersöka med sina computer scientist-folk. Vad är potentialen med de nya så kallade datamaskinerna och vad skulle man kunna lösa under förutsättning att man löser vissa av problemen. Men det går egentligen tillbaka, man kan gå ända långt tillbaka till 1200-talet med Raymond Lull från Spanien som tittade och skrev artikel om maskiner kunde tänka och börja filosofera på det här om maskinerna kunde tänka, kunde man skapa maskiner som var människor. Vi hade på 1800-talet så var det populärt bland de väldigt rika i Europa att skapa robotar som av urmakare. Så urmakare gjorde robotar där du kunde väva upp dem och så kunde de skriva sitt namn och så vidare då. Och där är de intresserade av att man skapar någonting som ser ut som människor agerar, liknande människor då. Men det är egentligen 1956 som det tog fart ordentligt då. Men så har vi ju, vi har två egentligen grundfadrar till AI, och den ena kanske ni känner till som en codebreaker under andra världskriget.
Alan Turing.
Ja, så han är den ena, och den andra är en ungrare som var med och som flyttade snabbt över till USA under kriget och är fadern till game theory, set theory och ekvilibrium för det kalla kriget. Så det är två personer som är grundfadern på det, som började skriva artiklar och så vidare om AI innan begreppet AI kom då. Men 1956 så skedde det en hel del. Så vi hade de här äldre gentlemännen som började filosofera vad AI skulle kunna göra, under förutsättning att vi hade det snabbare, vi hade det mindre, det kunde göra saker parallellt. Och då började de komma upp med, de tog i ordentligt, de ville ha självkörande bilar, de ville ha automatisk översättning mellan olika språk och så vidare. Och det sista delen triggade DARPA, amerikanska Defense Agencies, att börja öppna upp pengarna.
Kalla krigen.
Ja, och det, du har, jag tror det var 1957, så det här var 1956. 1957, om jag inte missminner mig, så skickade Sputnik upp. Och Sputnik skrämde livet ur väst, för att väst var inte i närheten på att skicka upp en satellit. Men inte nog med att Sovjet skickade upp satelliten, den här gick runt jorden och skickade ut signaler som du kunde få upp på din radioapparat. Och det betyder att då Sovjet har skickat någonting som kan kommunicera med det. Men vad koderna betydde, ingen visste. Men det gjorde att USA började öppna upp mycket pengar till NASA.
Ja.
Men i den här vevan så ville de ju ha reda på vad kan Sovjet? Och så hade de brist på översättare eller tolkar för när de spionerade då. Och då var de intresserade, fanns det möjlighet att man kunde använda AI för att översätta från slaviska språk till engelska språk för att få all den här informationen. Och det gjorde att de gav väldigt mycket pengar. Nackdelen var att de här forskarna, de var lite naiva och lovade väldigt mycket, och det var väldigt lite som höll inom den tidsfristen. Så småningom fick man vad man kallar en AI-vinter, så att de som finansierade mycket, de var inte så intresserade, för det kom inte så mycket ut. Och så fanns det två rapporter som ödelade och verkligen skapade den första AI-vintern. Och den första rapporten var i USA, där de tittade att du inte behövde så många översättare, för de hade en hel del slaviska folk som skulle kunna översätta, och det fungerade lite bättre då. Och det gjorde att DARPA skruvade ner pengarna en hel del. Och så i Storbritannien, som egentligen var en av de starka när det gäller AI vid starten, där det mycket finansieringar gått på AI, där började folk bli skeptiska på vad Edinburgh universitet i Skottland och andra hade gjort och lovat. Och så gavs ett uppdrag till en ingenjör som skrev The Lytle Report. Och i den rapporten, så om jag tar det väldigt krasst, så skrev han att AI is only academic toy problem. It would never scale well and would never be able to solve anything in the industry. Och politikerna lyssnade så mycket på det, så att då stängde de av funding för nästan alla universitet i Storbritannien. Det var några Oldbrick och Edinburgh som fick lov att fortsätta, men de andra skulle sluta med det. Och så tänker ni att kanske att det här är inte så farligt, för pengarna kommer ju tillbaka. Men varje gång det blir AI-vinter, så lämnar briljanta forskare som du har tränat under år, som har massor med goda lösningar. Men de har inte pengar att fortsätta, de har inte pengar att få doktorander, inte pengar att göra det. Så hoppar de över till statistik eller till matematik eller till andra ämnen. Och när pengarna kommer tillbaka 10-15 år senare, så går de inte tillbaka.
Nej, de har nytt talent.
Ja, så forskning mår inte bra av stora variationer i finansiering. Vill du minska ner ett forskningsområde, fair enough, men då gör du det långsamt över tiden. Inte några snabba hugg, för rätt som det behöver du igen. Och vi ser det inom nukleärt här i Norge. nu när Norge i slutet på 70-talet bestämde sig att vi inte skulle ha nukleärt för energiproduktion. Då fick IFE ändra sig lite och titta på energi och inte bara ett nukleärt. Men så har vi sett de sista 10-15 åren att universitetet som UVO och andra har fått mindre och mindre finansiering i kärnfysik och kärnkemi. Så att det har börjat gå ner och ner. Och problemet är att om de skulle försvinna så kostar det väldigt mycket att sätta upp. Men nu har forskningsrådet gjort en utlysning inom ett nukleärt center för kärnkemi och kärnfysik. Så, och i budgeten så har de också lagt in studieplatser på det. Så alldeles innan det var på väg, i alla fall kärnkemi, att försvinna. Så efter mycket tryck från många olika organisationer att det här må Norge ha, så har vi lyckats ändra det här innan det klipptes av.
Väldigt bra. Vi hoppas att det är någon politiker som lyssnar på här, för nu har de fått en väldigt god pitch. Men Thomas, vi måste ju spöra, vad är det? Det är ju inte en AI-vinter nå längre. Var står vi på AI idag?
Ja, det är ingen AI-vinter än så länge, men det blåser lite kallt. Och det har att göra med att folk lovar mer än vad de kan hålla.
Det finns fortsatt.
Ja, och det, när det finns mycket pengar på ett område så drar det till sig en hel del charlatans som kommer in. Så att när du stöter på AI-experter, så om du samlar upp 10 AI-experter i Norge och så börjar titta på dem, så är det så att det är väldigt få som egentligen är AI-experter. Och vissa av dem har ingen AI-bakgrund överhuvudtaget, men de är goda säljare.
Mm.
Några av dem kanske kan en hel del av AI, men när du tittar på mjukvaran de har så är det inte AI utan det är matematisk optimering eller statistik, men de vill gärna kalla det AI för att det är enklare att få finansiering. Och så finns det några guldkorn.
Ja, jag vill ju tro att Tesla sina stadiga löften om att nu har vi löst det här med självköring kanske är ett sånt exempel.
Det är Tesla använder AI, så det är inte snack om saker, men de är goda på att sälja in saker och ting, och det här med att keep human in the loop, det finns när du tittar på själv autonomi utan människor, så om du vill komma med självkörande helt utan människor, då betyder det att när det är en olycka så ska inte människor vara med och analysera heller, utan ska ha det här. Så det tar lite längre tid än vad man tror. Men det sagt så har DARPA en stor grand challenge där de tittar på självkörande bilar.
Ja.
Och det började, jag för mig första var i 2005, och då var det x antal organisationer som ställde upp och de skulle köra om det var 40 kilometer i öknen på en bana, och ingen kom i mål och några kom inte ens till startlinjen. Och folk skrattade hejdlöst. Och så nästa år så körde de den här igen. Och så visade det sig att ett par kom i mål. Okej, okay. Men då sa folk, ja men det här är ju ute i öknen, hallå, var med inne i en stad. 2 år senare så körde de i en stad och några bilar kom i mål. Så även om det är mycket som händer som inte är AI, så finns det en del av AI där det har skett väldigt mycket det sista.
Ja.
Men det är den delen på AI som har med neurala nätverk att göra.
Ja.
Det finns, men det är bara en gren av AI. Så man delar in AI i 2 olika grenar. Det ena kallar man symbolic AI och det andra subsymbolic AI. Och det är liksom 2 klassiska huvudgrenar av AI. Det finns mycket. Och det låter akademiskt, men symbolic AI är bara att när du lyfter på huvuden och tittar på programmeringsspråket, så kan ni som människor lista ut vad handlar det här om. Så här, if something is round and it's green, it's an apple. Och så kan du säga, something is round. Det kanske är en kategorisering om någonting är ett äpple. Och så stänger du ner. Men du kan se hur fakta är representerat. Du kan se hur resonemangen går.
Ja.
Men går du över på en likadan identifikator på ett äpple som använder neurala nätverk och lyfter på huvudet där, så ser du 100 olika variabler med 200 000 olika föringar med olika vikter. Du har ingen aning om. Tar det hänsyn till att det är runt? Tar det hänsyn till ingen aning?
Ja.
Och det gör att den här symboliska är subsymboliska. Den ena delen kan du förklara. Och meningen är att du kan förklara allting. Och den andra så är det väldigt vanskligt att förklara. Och folk tror att AI är bara den delen. Men den stora delen med expertsystem, case-based reasoning och andra delar, Det är gjort för att kunna förklara. Det är gjort för att en läkare...
Att du ska förstå det. Mm.
Ja, så om du har diagnostik på hjärtproblem till exempel. Och så här finns det någon läkare som, låt oss säga att hon är väldigt duktig här i Norge. Och du lyckas få in det i expertsystemet. Då kan du ta det systemet ner till en läkare i Kathmandu som inte är så god på hjärtproblem. Med hjälp av det programmet så kan den läkaren hjälpa identifiera hjärtproblem utan att ha samma erfarenhet. Så då kan du få experternas kunskap flyttat över till olika områden. Då. Och den delen fokuseras det väldigt lite nu. Men guldet är egentligen att kombinera det med neurala nätverk. För då kan du få lite bredare AI och det är det som folk strävar efter. Mm. Men du får inte det på neurala nätverk. Du må ta in typ expertsystem i kombination med neurala nätverk. Men det är väldigt få som forskar på båda tillsammans.
Så det är liksom, det är där man ska vara hvis man ska lyckas? Det är i gränssnittet?
Jag tänker det är där man ska vara om du vill få AI-framgångar som är relativt snabbt, för du har praktisk vad man kallar nytta. Narrow AI nu. Det är egentligen det vi har. Det löser små problem i ett litet domänområde. Mm. Där kan du göra. Men drömmen är ju att ha algoritmer som kan, samma algoritm som tar dig på Google Map vägen hem, samma algoritm talar om vad det är för Netflix-film du gör och att det inte är två olika. Så du vill ju ha lite bredare då. Och inom ett smalt domän så fungerar AI väldigt bra. Bättre än vad människor är i väldigt många fall. Men när domänet breddar ut sig så vinner människorna.
Detta är ju kjempefascinerende. Vi må avslutningsvis tillbaka till utgångspunktet, Thomas. Siden du jobbar där du gör och siden disse uppgifterna är stora för dekommissionering. Hur stor är uppgiften för bruk av AI i arbetet i IFE vidare?
Det är stort. Vi har en av våra största avdelningar driver med AI och började driva 1984 med att implementera det i kärnkraftverk i Sverige, Finland, USA och i olje- och gassällskap. Och vi har implementerat det både när det gäller att öka effektiviteten i kärnkraftverken men också titta på sannsynligheten av levetid för kylpumpar för kärnkraftverk. Så den delen är stor. När det gäller dekommissionering så finns det mycket AI inom dekommissionering. Vi kör robothundar som på ryggen bär 3D-kameror för att scanna upp områden i Tjernobyl. Och där vi har satt på gamma-scanner för att få strålningen i 3D-områdena i det. Och då kan vi köra in den här robothunden in i områden där ingen har varit inne i sarkofagen för att få en bild hur det ser ut i 3D. Men också se ut vad är strålningen i 3D. Och då kan vi låta den hunden röra sig runt i områdena på ställen så att inte den blir contaminated så mycket så att den behöver dekommissioneras. Men den behöver flytta sig runt i rummet för den här delen. Så den här delen när det gäller att använda robotar för att gå in och göra saker som är farliga saker som är krävande där det finns skadmöjligheter och så vidare och använda robotar där. Så vi har mycket arbete när det gäller robotar och AI. Och hade vi varit över hos oss så hade vi haft våran robothund och vi har robothänder och armar och så vidare som rör sig. Där du kan fjärrstyra saker och ting så att du kan sitta här på kontoret och ta på dig en handske. Och när du har på dig handsken så kör roboten med en robothand fram till det.
Ja.
Och så i luften så håller du på att dra och skruva på saker. Medan robothanden då gör exakt samma saker inne på reaktorn. Där du kanske inte vill ha människor i närheten fall någonting skulle ske.
Riktigt.
Mm.
Høres fascinerende ut, Richard.
Ja, det er fascinerende. Og jeg bare lurer på hvor gammel jeg må bli for å få en robot å prate med.
Er ikke jeg god nok? Vel, Thomas, vi har mye annet vi kunne snakke om, men så vi får invitere oss til deg om noen måneder og få se disse robotene.
De er mye velkomne.
Takk, og takk til Odd-Rikard, takk til vår produsent Sebastian, og mitt navn er Jan Moberg.